Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
När man får höra att man är dålig 1000 gånger, eller så här 10 000 gånger, att du kan inte sjunga, du är inte bra, det är inte du som skriver dina låtar, då blir man ju lite hjärntvättad att gud, jag kanske är dålig. Varför håller jag på med det här om alla tycker att jag är sämst?
Avsnittet är sponsrat av Cura of Sweden. Ni vet, det där, Nordens populäraste tyngdtäcke. Jag har fått ett sånt skickat hem till mig och ni vet ju, jag har ju verkligen sömnproblem. Eller jag har haft det fram och tillbaka hit och dit. Jag har liksom svårt att sova hela natten. Speciellt om jag har mycket att göra, mycket tankar. Jag driver ju eget och väljer väl lite hur mycket jag ska jobba. Men ändå så kan det bli för mycket. Det kan vara för mycket för mig att gå på en fest. Då somnar jag inte, eller för mycket intryck. Ja, ni hör ju. Men faktiskt, innan jag fick täcket så var jag skeptisk till det här täcket. För att jag har fått ett sånt skickat till mig förut. När jag bloggade. Och det var någon som uppvaktade mig med tyngdtäcke som var skrämmande. Det var liksom med kedjor i. Och jag kände, nej men jag är ju inte, jag är inte så illa däran. Men så skickade Cura of Sweden ett täcke till mig. Ett fint blått täcke som är tungt. Ja men underbart att ha på. Och nu sover jag med den varje natt och jag känner den tryggheten som jag tänker mig att de vill ge. Den här tyngden runt om den. När man har lite oro i kroppen så är det ju underbart. Så gå in på deras hemsida, Cura of Sweden. Beställ ett tyngdtäcke som passar din vikt. Och använd koden prestationspodden30 30 så får du 30% på ditt köp. Gör det bara, tycker jag. Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, jag vill börja med att tacka för alla ni som har skrivit på iTunes. Ni som har gått in i er lilla podcaster-app, scrollat ner, hittat Prestationspodden och lämnat en recension. Alltså, jag läser varje meddelande och jag kan säga det att det får mig att vilja fortsätta. För det är inte helt självklart varje dag för mig att jag kommer fortsätta med podden. Nu hotar jag er, hör ni det? Så det är bäst att ni går in och skriver, för då sprids podden och mitt humör hålls uppe. Det är väl bra, så gå in och gör det snälla, snälla. För vet ni, de andra poddarna, de har mer, fler som skriver. För jag har inte tjatat så mycket om det här. Och sen tror jag också att ni som lyssnar är förmodligen i min ålder ganska ointresserade att interagera på nätet. Och då får ju de här med, liksom de här yngre personerna, de går ju in och gör sånt på automatik. Så snälla, gå in där så jag kan fortsätta göra podden så vi når fler. Nu i den här tiden behövs ju Prestationspodden mer än någonsin. Ja, gud. Jag tänker nu tillbaka på den här veckan som har varit. Jag kan ju backa till att corona, det började komma upp. Att det här hade hänt. Paniken som när man började få höra om dödsfall, när det tog sig till Italien, när det började spridas där. Alltså för mig var det så här, nej, nej, nej. Jag ville verkligen inte veta av det här. Jag försökte trycka bort att det här händer. Så tyckte jag var det värsta i början. Då kände jag att jag stängde helt av och bara fick panik. Och alla ens resor som inte kanske blir av. Och alla min pappa bor i England för sig själv. Och min bror bor i Madrid för sig själv. Och bara allting som inte är möjligt. Och ja, jag tyckte det var värst i början. Den första gången när det var någon som sa till en att de inte ville träffas. Men nu är det ett faktum. Och jag har suttit hemma, jag träffar mina kunder på FaceTime och jag har fått komma till en acceptans att det här verkligen sker. Det är inte roligt, men jag tycker inte det är lika skräckinjagande som det var i början när papperna tog slut i affären och när man började se konstiga beteenden hos folk. Nu är det så här, nu är det ett faktum, det vi lever i, alla är hemma ifrån sina jobb. Arbetslösheten kommer närmre. Det är den skräcken man lever mer i nu. Jag föredrar nu när man har kommit till en acceptans att det är som det är än att vara där i början. Jag kan tänka mig att ni känner igen det här. Nej, 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 nej. Man ville bara stoppa huvudet i sanden. Jag har ju som sagt då min bror i Madrid och han lever ju då i karantän. Han får inte gå ut och han är frånskild. Så han träffar sina barn. De kan köra dem fram och tillbaka mellan varandra. Men tänk, han är ensam. Han har rest, jag vet inte hur många dagar om året, men det känns som 200 dagar om året. För han jobbar med Tempur och reser inom sitt jobb. Och han har ju aldrig fått en sån här vila som det är nu. För honom är det ju otroligt speciellt för hans hjärna att slippa den här jetlagen. Slippa alla resor, alla kundbesök, allt sånt. Sen har han ju, det ersätts med en annan stress att företaget inte säljer någonting. Men ändå, det har varit ganska intressant att se honom. Så han tränar hemma och han yogar och mediterar och har sig och lagar mat som han aldrig har hunnit med att göra tidigare. Han kan typ inte laga mat för att han har jobbat så mycket förut, så han har mest ätit på restaurang och nu har han lärt sig laga mat. Eller han börjar. Ja, nej, men jag bara tar honom som ett exempel till en förändring som ändå är positiv, tycker jag. I det här hemska så finns det någonting lite positivt i att vi sitter stilla. Det är så smärtsamt att sitta still utan att döva sig i det vanliga livet och behöva vara med de man älskar mest men som är ganska jobbiga. Ja, jag undrar hur ni har det där ute. Jag är så orolig över den här arbetslösheten som kommer, för jag vet att den skapar otroligt mycket ohälsa. Men jag har någon form av förhoppning över att det ändå kanske skapas nya sätt, nya vägar, och att vi från att vara en otroligt stressig liten planet kan kanske lugna ner oss. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att det finns någonting positivt med det här. Åh gud, jag kan nästan inte ta in hur jobbigt det måste vara, till exempel i Italien där dödsfallen ökar så, och paniken hos sjukvårdspersonalen. Och nej, det är obegripligt. Jag vill inte störa sjukvården nu, men är det någon som vet någon läkare eller sjuksköterska som jag kan prata med här i podden, så får ni gärna tipsa om det. Men det får bli när den här perioden är över. Ja, jag hoppas att det här stoppar upp och att vi med tag kan liksom få andas ut och jobba tillbaka alla de här förlusterna som har varit. Ja, men en sak som jag förresten tycker är märkligt med mig själv, och jag har pratat med 5 andra som har upplevt på samma sätt. När det var som värst, när vi var verkligen i den här krisen, när coronan, när förbuden började komma och började stänga ner länderna, då upplevde jag mig själv som att jag ville inte göra någonting annat än att äta. Jag undrar om det är så för er också. Jag bara åt liksom till och med godis. Jag har inte ätit godis på säkert 8 år. Jag finner mig själv i köket, stå och gräva bland barnens godis. Det kändes som att jag ville trösta mig själv. Och det kändes faktiskt, när jag pratat med kompisar om det här, att det har varit något så här överlevnad mode. Man visste inte när maten skulle ta slut. Media skrämde mig så. Så att jag liksom började göra så extra mackor och liksom unnade mig saker. Unna är inte det ordet, men att jag började äta. Jag funderar på om det verkligen kanske är så att jag blev så skrämd att jag trodde att min kropp på något sätt trodde att nu är det slut. Nu börjar folk köpa upp alla papper och toalettpapper och snart är det väl maten. Det var kanske lite där jag var. Jag vet inte. Jag har intervjuat en fantastisk person, Peg Parnevik. Jag vill höra hur det är för henne att vara kvinna i musikbranschen, att ha växt upp med en känd pappa och vad hennes stress har varit. Lyssna till Peg Parnevik. Hur är livet som sångerska?
Det är hektiskt. Det är mycket. Ja. Men det är så här, jag tror att nu för tiden så är man inte bara artist eller sångare eller låtskrivare. Man är också liksom en profil och ett helt brand, och så har man liksom podd och ändå gör tv och man måste kunna allt.
Och alla dina följare. Och,
ja, men så här, one woman show. Förr i tiden så tror jag ändå att då var det ju musiken som kom först, och nu är det ändå, nu ska man ha ett budskap och liksom vara aktiv på sociala medier. Det går ju inte bara att skriva bra låtar. Man måste liksom kunna allt.
Jag fattar det. Det kändes som 2015 var en riktig kickoff för dig.
Ja, det blev ju så himla, just med musiken så var det som att det kom, eller lite kom från ingenstans. För mig så har det ju alltid funnits inom mig, men det känns som att efter vi gjorde programmet och det blev, allting bara tog fart på ett år, känns det som.
Gud vad kul.
Ja, verkligen. Ja. Men det var ju lite kaosigt där. Jag tror att det har tagit mig fram tills nu att äntligen få den tiden att bestämma vem jag vill vara och vad jag har för mål och vem jag är som privatperson och som artist. För att vi släppte en låt och sen var det så här, ja, succé, vi kör turné, och så släpper du 5 låtar till och nu kör vi. Och då får man ju inte, man hinner ju inte ens reagera. Det är så här, aha, är det här mitt liv nu? Okej, vi kör.
Men gud vad härligt. Men, eller härligt och jobbigt. Och hur återhämtar du dig då emellan allt det här?
Ja, tyvärr. Det är hemskt. Men jag är verkligen en sån person som
jag tycker om lite organiserat kaos.
Mm-hmm.
Men jag tror i början, första två åren jag gjorde musik, så var jag... Jag hade en period där efteråt, nu när jag tänker tillbaka, som jag... Alltså jag gick ju bara in i väggen, mådde skit. Och då är det ändå... Alltså man kommer in i 20-årsåldern, det är redan en tuff period att liksom vara en ung tjej i världen. Och då på det att så här, ha gjort typ 3 turnéer, släppt massa låtar, varit bara i rampljuset. Och sen, jag tror det var hösten typ 2017 som jag tänkte, huff, nu mår jag skit.
Hur mådde du då då?
Jag känner mig så tom. Det är väl bästa sättet att beskriva det. Jag känner mig bara nästan lite så här out of body experience, att man är så här, gud, vem är jag ens? Man har liksom inga känslor kvar. Det är som att man bara flyter på. Och jag åkte hem till mamma och pappa och bara var, och jag kände mig väldigt bara nere och hade väldigt mycket ångest. Jag förstod inte riktigt varför. Jag tror när man är deprimerad så känns det som att allting är tungt hela tiden, så förstår man inte riktigt vad man har gjort fel eller vart det gick fel.
Mm. Ah, och ändå skulle du kanske vara glad då.
Exakt, och det var det var verkligen det jag kände mest, alltså starkast, var varför är jag inte glad? Jag ändå typ, nu har jag ju alla mål som jag hade jag ändå, jag fick ju göra allting. Jag fick ju liksom åka på turné, jag fick släppa musik, jag fick stå på scen framför tusentals människor och vann Petri Guld och var nominerad för en Grammis. Det är då man ska vara glad.
Ja, men verkligen.
Inte så här, jaha. Det var det jag kände. Väldigt typ andas ut och så här, aha, vad gör man nu?
Då var du nog utmattad.
Jag tror det.
Precis, känslan av en utmattning. Tog du hjälp då, eller?
Ja, jag gjorde det till slut. Men det inte i början.
Nej.
Då gick jag ju runt och jag kände mig väldigt rastlös och kände att jag kunde inte vara stolt över mig själv. Och jag kunde liksom inte njuta. Och det var då jag kände att någonting är ju off. Att så här ska man inte gå runt. Man ska inte gå runt med den, att man är besviken på sig själv när man ändå har gjort så mycket. Och man är ju framgångsrik. Det är, oavsett om man är artist eller liksom jobbar med någonting helt annat, jobbar på kontor. Man måste ju kunna ta en sekund och tänka, men nu gjorde jag ett bra jobb och jag är ganska bra på det jag gör och jag borde vara stolt. Inte, jaha, vad är nästa mål? Och jag får inte vara nöjd förrän jag kommer dit. Liksom.
Har du lärt dig någonting av det då? Känner
ja,
du?
Det tror jag. Väldigt mycket. Alltså jag började gå i terapi först och främst. Och det hade jag gjort innan. Men på riktigt är jag kände att jag kanske ska ta det lite mer seriöst. Eller så här, var lite mer ärlig. Det känns som att när jag var yngre så, då hade jag ändå gått i terapi. Men man hade ändå den här relationen i terapi till att man ville vara bra. Att sin terapeut skulle tycka att men hon är ändå rätt bra, och vad gullig hon är.
Nej, gud. Ja. Det är så hemskt. Du har säkert många sådana kunder
själv. Men, eller hur? Man känner så att så här, jag vill ändå att den här personen ska tycka att jag är en bra människa som har gjort mycket i mitt liv och är liksom gullig och intelligent. Men så fort man släpper det och går in i terapi att så här, okej, nu ska jag vara typ äckligt ärlig. Att så här, vara så öppen med det och vara sårbar och vara, även om de kanske tycker att man är hård eller kall eller knäpp. Alltså, de har ju inga åsikter. De är ju bara där för att vara neutrala och vara...
Absolut.
Ja, men så här, en vad säger man?
Betraktare på ett sätt, men inte med någon... Eller liksom man är utan att döma.
Exakt, exakt. De dömer ju inte någon.
Gud. Men har du kraven från att du har liksom en framgångsrik pappa? Är det det som sätter kraven på dig, eller vad kommer dina krav ifrån?
Jag tänkte faktiskt på det innan vi skulle ses, för att jag var så här, gud, det är ändå många som frågar mig, så är det jobbigare att ha en känd pappa, en framgångsrik pappa, och även en farfar och många i släkten som ändå men gör allt möjligt, så här, spelar fotboll, spelar golf och alla.
Det händer saker i er släkt.
Exakt. Men jag tror inte att det är, i så fall så är det omedvetet att det kommer från min pappa. Jag tror att det är inte att han är framgångsrik eller känd. Det var inte därför jag blev så här. Eller vad man ska säga. Jag tror att det var mer att jag såg vilket... Han hade en sån enorm driv.
Jag fattar.
Han var så himla motiverad och passionerad. Och jag fick alltid höra stories från andra att han stod kvar där och slog bollar tills det blev perfekt. Och jag tror det var mer det jag tog med mig. Att alltid...
veta vad man har för mål och alltid vilja vara, förbättra sig och liksom, när man har kommit till den nivån så ska man, att man ska slå sig själv, inte att man ska jämföra sig med någon annan eller vara bättre än någon annan, utan alltid tävla mot sig själv.
Och det är, ja men verkligen, han har ju visat er att man aldrig ska ge upp.
Exakt.
Alltså på gott och ont.
Exakt, ja.
Men i vår värld nu som vi lever i, alltså även han då, men där du växer upp i, är det ju så mycket mer. Precis som du säger, man ska vara sitt varumärke, man ska veta vad man vill. Och, alltså,
ja men det är ju det, man ska ju vara, typ, nu är det ju 14-15-åringar som helt plötsligt ska bestämma vad de vill göra för resten av livet. Och gud, jag hade ingen koll när jag gick på college, det är det, man måste ju ha de åren att försöka hitta vem man är och vad man har för purpose, eller vad man ska säga. Men jag tror att, ja, det är verkligen på gott och ont. Jag tror att jag är glad att jag fick det drivet av honom, för att annars skulle jag inte kunna göra det jag gör idag.
Du kan åstadkomma mycket med det.
Exakt. Mm. Men det är ju verkligen så, man kan ju bli, om man hamnar för mycket i sitt huvud så blir det ju, då kan det, ja, men bara spåra ganska mycket, och man kan ju må väldigt dåligt i det och känna sig väldigt ensam.
Var det då ätstörningen var som mest? Eller, ja, eller var jag det tror, tidigare?
Nej, det var, gud, jag har väl alltid haft, sen jag var en tonåring, liksom ätstörda beteenden. Men jag mådde väl som sämst typ 2016-2017 efter programmet och efter jag hade börjat göra musik. Och det var mycket bara, jag tror det var mycket prestationsångest från, som jag la på mig själv. Det kom inte från någon annan. Det var att jag ville hela tiden vara 100% omtyckt av alla. Och att jag skulle tycka om mig själv 100% av tiden. Och det gör man ju aldrig. Man har ju alltid dåliga dagar. Det går ju inte. Även nu, om man ska säga så väljer jag ju aktivt varje dag att såhär, okej, jag tycker om mig själv, jag är bra, vi kör. Det går ju inte. För så fort man hamnar i att, ser jag verkligen ut så, ska min mage och mitt ansikte, whatever. Då är det redan kört för dem. Men jag tror det var där jag hamnade 2017 när jag var på turné. Det var mycket bara åsikter från alla håll. Och så fort, det är också en sån grej, så fort man hamnar i så där hål av att man bara, det är nästan som man söker. Jag gick in på sociala medier och var så här, vad vill folk säga om mig idag? Vad hatar de nu? Som att man nästan söker det, att så här, ge mig all skit. Jag vill bara må dåligt och vara inne i det. Man vill inte se ljuset nästan.
Nej, och det kanske är att du lite tappade dig själv. Och då blir det verkligen ju så jobbigt med allas åsikter.
Exakt. Ja. När man inte har liksom starka ben att stå på så blir det ju jätteenkelt att någon, varenda liten kommentar går rakt in i hjärtat.
Men det känns ju som att alla i din, med det kändiskapet som du har, bör gå till en terapeut och stärka sig själv. Hur ska ni orka? Det känns helt ofattbart för mig.
Nej, jag vet. Men även bara andra, alltså quote unquote, vanliga tonåringar, 20 år.
Nej, men gud,
att det är svårt att leva i den här världen. Det är helt crazy egentligen att man ska stå ut med bara mina så här små kusiner, att de är på Instagram och men så här, bara får så många, det blir så mycket som de måste ta in hela tiden och hantera, och hur ska man ens, som vuxen människa så är det ju redan svårt, hur ska man ens ta in alla, men så här, hur når man upp till omöjliga idealer?
Nej, men verkligen, jag ser det på min lilla son som är 10 år, väldigt smart, men han är så här, mamma, hur många lyssnare har du? Och nu har jag börjat visa honom att, alltså, jag tittar inte efter lyssnarna. Alltså, du, bara för att han, det spelar ingen roll, det är mängden människor jag hjälper. Att det är inte siffran längre, det är ett omodernt sätt att tänka. Liksom. Man försöker hålla fast vid det, fast det är jättesvårt.
Verkligen, jag tror man kan tappa bort sig ganska snabbt i det. Men vi försöker också säga det med våran podd och med musik och allt möjligt, att om man berörd en person, det räcker väl egentligen, för man har ju gjort någon sorts skillnad, även om det är svårt. Man vill ju alltid hamna, om man släpper en låt, hamna så här topp 10 på Spotify och allt vad det är.
Det är höga mål också.
Verkligen. Men jag tror att det är ändå bra. Det är så svårt, jag vet inte, det finns liksom ingenting man kan säga till den yngsta generationen, för att de är så inne i TikTok och och då är det ändå personer, eller så här, typ 12-åringar som blir kända och tjänar pengar på det. Och hur ska man då förklara för dem att, ja, fast de
om du bara får någon reaktion eller gör någon glad eller,
ja,
då är det väl värt. Mm. Det finns liksom inte den mänskligheten längre när det gäller sociala medier.
Nej.
Jag har en nyhet nu. I och med att det är som det är just nu så har jag startat en coachingcirkel på nätet starten 21 april. Och det är varje tisdag 4 gånger klockan 19. Vi träffas på den digitala mötesplatsen Zoom. Och varje session är typ 1,5 timme. Vi går igenom värderingar, prioriteringar, stresshantering, hantering av tankar, att vara sig själv och självkärlek, skapa en ny vision och en hållbar plan. Just nu så är vi i ett läge i världen där vi inte kan ses, så det är därför jag gör så. Och jag har faktiskt, det är många som har bett mig om att ha coaching, alltså coachingcirkel på nätet, men jag har inte haft riktigt orken att sätta dem in med det. Men nu har ju världen saktat ner, så nu har jag tagit reda på hur man gör och jag tror att det kommer bli jättebra. Och tanken och målet med den här gruppcoachingen är att du kommer både enskilt och tillsammans med andra få lära dig hantera stress, men också få inspiration att skapa förändring. Och varje gång så mediterar vi ihop. Så gå in på carolinnorbeli.com om du är intresserad. Och det gäller även om du är intresserad av mig som coach. Då kan du träffa mig på FaceTime till en början till läget har ändrat sig. Gå in på carolinnorbeli.com.
Och vad vill du, vi pratar om det där att du har ett budskap. Vad är ditt budskap för de som har missat det? Vad menar du med bad bitch till exempel?
Oh, bad bitch. Nej, det är, alltså jag vill egentligen bara att folk ska känna sig, att de kan vara sig själva. Det är väl, även om jag kan säga, ja, men var stark och kaxig och en bad bitch. Det är ju mer att få vara sig själv. Att så här, för att bad bitch för mig är ju verkligen någonting helt annat än vad det är för min syster eller min mamma eller min pappa eller bror. Alltså,
eller din farmor.
Ja, exakt. Det är ju någonting helt annat för mig. Är det, jag klär mig på ett visst sätt, jag uttrycker mig på ett visst sätt. Och det är så jag känner mig stark och empowered. Men det är mer bara att vara dig själv. Att våga vara sig själv.
Det är underbart, jag älskar det.
Tack. Ja. Nej, men det är svårt att vara sig själv idag.
Det är supersvårt.
Jag tror... Ja. Jag och min syster Penny har snackat om det mycket, för att saker som är så självklara för oss eller för mig till och med, vi är ju väldigt annorlunda, men att jag går med så här platåboots och en stor liksom fjäderjacka, det för andra är det så här wow. Gud, ska hon verkligen gå ut på stan med det? Men jag känner så här, ja, jag känner mig cool och stark och kaxig och då, det är klart, kör på. Om du vill ha glitter på dig på en vardag, så kör.
Ja.
Det är så här, sådana grejer som man blir så rädd för vad andra ska tycka och tänka och att man ska sticka ut lite för mycket och att det ska bli, att folk ska tycka att man är knäpp eller så här.
Alltså så där är det. Man får inte ta ett beslut som inte hela gruppen, och det är ju väldigt mycket så i Sverige. Känner du att det är så i USA lika mycket?
Ja, alltså det är mycket, det är väldigt starka åsikter i USA, men det är, jag tror fortfarande att den här min, hur jag uttrycker mig och min attityd är ju väldigt amerikansk. Det är ju inte så, i Sverige så känns det som att man gör det minsta lilla som är annorlunda, så är det värsta grejen.
Det, men måste det ju vara lite bra, det kan du känna på.
Ja, det är bra och jobbigt ibland. För i USA så är det ändå, då, alltså alla våra kändisar, det är ändå stora artister, men så här, Rihanna, Beyoncé, de kör ju go big or go home. Det ska ju bara vara stort och väldigt annorlunda och in your face. Men det känns som att det är väl bra på ett sätt i Sverige, för att då får jag får ju många reaktioner. Men jag vet inte om det är inte alltid bra. Så att det är alltid en risk. Jo, men det är alltid en risk man måste ta. Så här, känns det här värt om typ 60% hatar det? Är det verkligen värt då? Men jag brukar bara säga,
får du mycket hat då? Jag vet att du har fått det.
Jag vet inte. Jo, jag får det. För mig, det är därför jag brukar inte tänka på vad det kommer bli för, inte för konsekvenser, men mer reaktioner. För att jag tänker, om jag är bekväm med det och trygg i mig själv, vi kör.
Men vad är det de hatar? Det är så svårt för mig att förstå.
Nej, det är svårt för mig att förstå också. Jag tror att det är väl många som har perspektivet att jag är en ung tjej som kanske tar för mig lite för mycket, tar lite för mycket plats. Jag ska vara lite tystare och inte skapa så mycket drama och kaos och allt vad det är. Men sen är väl många som också bara tycker att jag är för mycket. Att så här, ska hon verkligen vara så lättklädd? Men det, ja, jag vet inte. Det väl kommer från att jag bryr mig inte så mycket. Eller jag bryr mig väldigt mycket, men om andra saker. Att jag går runt och klär mig som jag vill eller inte. Eller liksom inte klär mig så mycket.
Vad säger din pappa då?
Nej, han säger ingenting.
Nej, jag tror att det är många... Ibland så kan papporna vara sura. Man har bara, ska du ha så kort kjol?
Aha, nej.
Nej, han är van.
Nej, det är mer min... Alltså om någonting, min farmor var lite så några år sedan, så här, ska du verkligen du utsätter dig för så mycket hat och kritik och ska du verkligen göra så på sociala medier? Men även hon har blivit värsta feministen nu.
Gud vad bra.
Hon säger, jag är så stolt, vad cool du är.
Ja, men
så
gud vad härligt. Ja, men, då har hon gjort en resa med
verkligen,
dig.
Ja, verkligen. Men även min mamma, hon var väldigt vi har ju alltid haft samma värderingar, men jag tror hon var också från den generationen som är så här, som tänker lite mer, ska jag verkligen säga så? Eller så här, är det verkligen värt? Ska jag verkligen skapa rubriker och allt vad det är? Så att hon ville vara lite mer neutral och man ska inte vara så radikal och så politisk och man ska hålla lugnet på något sätt. Men även min mamma nu, hon, så fort någon säger någonting i mina kommentarer, då går hon igång. Men bara med kärlek. Hon är så här, tyck det, säg vad ni vill, men liksom, om ni inte ska sprida kärlek så var tysta. Ni kan få tänka det, men säg inte någonting om mina döttrar.
Nej.
Eller om henne, hon är ju väldigt så här, nu har hon börjat snacka om så här, kroppshets och kärlek till sig själv och hon skriver ofta I love my big body, my boobs. Alltså hon verkligen.
Ja, det är en fin, det är någonting fint som sprider sig i vissa kretsar, tycker jag, den här kärleken och verkligen. Den här kärleken till sig själv. Och kanske ofta mycket i konstnärliga och i yoga.
Verkligen,
och jag älskar den.
Hur
var det för dig när du var, alltså när ni hade den här reality showen? Ja. Du får väl den frågan ofta.
Ja,
men
nej,
hur,
nej.
Hur var det för dig och ditt mående?
Jag tror inte att jag tänkte på det då, men jag har ju reflekterat ganska mycket sen dess, och det, jag tror inte det var det bästa för mitt psyke och stress och prestationsångest och allt vad det är. Jag tror att det är svårt att gå från att pappa och farfar har ju alltid varit kända, men vi var ju ändå, jag och min syster, vi pluggade ju och var ganska normala så. Eller så här, som vem som helst. Och sen helt plötsligt så ska hela Sverige säga någonting om en. Det var skönt för att vi gjorde det tillsammans som en familj, och då kunde man ändå, men det var ganska tryggt för att det var så här,
ni kunde ha gatherings.
Exakt, vi hade varandra och då kändes det som att vi alla blev kända som en familj. Men sen efter några säsonger så blir det ju, det blir svårt. Vi spelade ju alltid in typ hösten innan och sen sändes det på våren. Då har man har ju glömt allt man har sagt och sen sänds det på tv och ska folk säga, gud varför hade hon den tonen eller den outfiten eller deras relation verkar inte så bra. Och så tänker man, men gud, jag har inte ens tänkt på det här. Och nu ska alla sitta och bara tycka någonting om varenda lilla grej, varenda ord.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men, man har sagt. Brukar dina föräldrar känna att bara shit, vad gjorde vi med, alltså, eller?
Jag tror att i början så sa de googla aldrig er själva.
Nej.
Och så gjorde man det någon gång och det gick åt helvete. Jag minns jag hamnade på någon så här flashback-tråd och man blev väldigt chockad. Jo, det, men det var så här, va är det här folk säger? Sitter och snackar om jag och mina systrar och våra kroppar och så här, man bara, va fan? Men, ja, verkligen. Men jag tror inte att jag tycker inte att de ska känna någon skuld eller liksom ta något ansvar så, men jag tror kanske att de var lite så här, huff, nu sätter vi på säkerhetsbältet och kör, alltså typ så. Det vi fick ju alla bestämma tillsammans så fort vi skulle göra en ny säsong, så sa vi om någon i familjen inte vill göra det, då skiter vi i det, för att det är inte värt.
Nej, men de kanske fattar att ni har fått lite, alltså,
ja man får ju lite, om man bara tänker på min syster Flippa och min bror Phoenix, de har ju aktivt valt att inte vara så mycket, men så här, vara så aktiva och vara i rampljuset. De vill ju behålla lite av det där vanliga livet och vara mer privata. Så att de släpper ju in folk lite grann, men det är inte som jag och min syster Penny, vi är ju ganska transparenta och även om inte alla får se och höra allting, så är det ju, vi är fortfarande väldigt öppna med våra relationer, våra liv, vad som händer, liksom allt från sorg till ångest till glädje. Men de har ju valt, min brorsa vill ju verkligen bara plugga och ha sitt liv och hänga med hans vänner. Så att,
alltså, det funkar ju ändå.
Ja, men jag tror de har sett också hur vi snackade här om dagen, jag och min brorsa, för att eftersom jag är väldigt, jag har alltid, jag skriver på Instagram och jag skriver väldigt mycket om feminism. Och,
du skriver, det är jättefint skrivet.
Tack. Men då när jag väl går till försvar och ska bli liksom upprörd, så han kan inte förstå det alltid. Och så hade vi en konversation om att han sa, jag glömmer ibland det du måste stå ut med. För jag hade skrivit typ, jag tror inte du fattar från min sida att det är ändå en daglig grej att känna att man alltid måste försvara sig själv och alltid vara on liksom defense mode. Och han bara, förlåt, jag glömmer det. Det är klart att jag kan inte relatera till det.
Nej,
så att,
nej, jag kan pytterelatera bara för att jag har några följare. Mm. Och liksom så här, och bara ett ord är ju så, gör så ont. Om man, alltså,
verkligen.
Och så jag kan verkligen jag förstår att man stänger av.
Men man stänger av, men man är ändå mänsklig. Jag tror det är det folk glömmer.
Det tar ju energi av dig. Men hur är det i din bransch, om man tänker från ett feministiskt perspektiv?
Det är så där. Alltså jag tycker, jag brukar prata om det ganska mycket i våran podd och i alla sammanhang. Men jag tycker inte att det är så bra. Vi snackar ofta om det. Taylor Swifts låt The Man, om du har hört den. Hon satte ord, typ, det satte verkligen ord på allt jag känner och tänker. Det är ju väldigt ofta som jag tänker, om jag hade varit en ung popkille så hade det nog gått bättre för mig. För det är ändå så mycket som de kommer undan med, känns det som. Inte på, jag vill inte vara dramatisk så, men det känns som att när en tjej eller en kvinna, då måste man vara 100 gånger mer. Man måste tänka så mycket mer på vad man säger, hur man representerar sig själv och liksom visar upp sig själv eller inte visar upp sig själv. Att det är inte bara att det är många killar som jag tror de har en helt okej röst och är söta och that's it, och det räcker. Men för tjejer så måste det vara att man är en bra förebild. Man måste vara snygg och smal och liksom traditionellt vacker, eller så stereotypiskt vacker. Sjunga skitbra live, kunna dansa. Alltså man måste göra allt.
Och ha bra stil.
Exakt.
Ja, men Men kan du njuta av din framgång? Alltså, kan du känna att du är bra?
Jo, jag kan känna att jag är bra nu. Jag tror faktiskt, alltså på riktigt, typ senaste halvåret så har jag kommit in i det. Att jag, men jag tror att det kommer från allt, att jag bara mår bra i mig själv och att då kan man tänka... Förut så tyckte jag aldrig, jag tänkte alltid, jag hade någon conspiracy theory om att alla, även när jag spelade konserter, att alla är här bara för att se mig vara dålig, typ. Eller sjunga falskt. Eller de tycker att jag är sämst och de vill bara se...
Var det under utmattningen?
Ja, men jag tror även typ förra året. Det var som jag kände att alla väntar på att jag ska vara dålig.
Att du kände att de ville...
Se mig fejla, typ.
Ja, precis.
Och det är ändå konstigt när man... Om det är så här flera tusen människor, det är klart att inte alla
nej,
är där.
De kommer alltså, nog så här... dit med kärlek, tror jag.
Ja, men ändå så kunde jag inte fatta
nej, jag
det.
Nej, jag fattar. Ja, men man kan komma in i det. Då är man nog... Då var du nog lite trött.
Ja. Jag tror också det. Men nu kan jag äntligen känna, men gud, jag är... Jag tror också, när man får höra att man är dålig tusen gånger, eller så här 10 000 gånger, att du kan inte sjunga, du är inte bra, det är inte du som skriver dina låtar, då blir man ju lite hjärntvättad att gud, jag kanske är dålig. Varför håller jag på med det här om alla tycker att jag är sämst?
Det är egentligen väldigt synd. Ett, det är ju bra att du har ett varumärke. Du kan påverka människor att må bra med vad du skriver och feminismen och allt det här. Men alltså, det tar ju udden också samtidigt alla svaren som ska förstöra din...
Exakt.
Ja, man skulle kunna blocka negativiteten.
Ja, men det är ju det som är hela grejen. Att ta på sig... Ja, men allt från liksom sociala medier till bara att göra musik, man måste bestämma sig, är jag redo att offra det här? För att man blir ju så mycket mer än sig själv. Jag hatar att säga att man blir en produkt, men man blir ju lite... Du är ju inte bara dig själv.
Nej,
du är så mycket mer. Men jag tror äntligen nu i år så känner jag att jag kan nog ändå sjunga och skriva låtar.
Du kan verkligen sjunga. Men... Var kommer det ifrån? Har du alltid sjungit?
Jag har alltid sjungit i typ som alla sjunger. Eller så här, i duschen. Jag och min syster Penny, vi sjunger alltid på skolgrejer, event och så här. Talang, talent shows och sånt där. Men aldrig, och jag gick typ, vi var i kören också, skolkören. Men ingenting, inga ambitioner om att men nu ska jag satsa på det här. Det var inte som att jag var i studion och gjorde såna grejer. Det var ju mer.
Men vad hände egentligen då?
Det var så att alltså allting hände väl, jag tror väldigt mycket på universum och så, att allting happens for a reason. Jag bytte ju skola, jag gick på en skola i en college i Virginia.
Just det.
Mådde jättedåligt och sen tog ett sabbatsår och sen bytte till en konstskola.
Det
och
var så några idiotiska tjejer som mobbade ut dig för att du var dig själv.
Ja, jag tror hela skolan, det var bara inte... Det var inte för mig, helt enkelt. Det var inte såna, det var inte mina människor. Även om jag har några fina vänner därifrån så var det... Ja, de förstod bara inte mig. Och jag kände mig... Ja, men även nu kan jag känna mig lite så att så här, jag känner mig som att jag är typ ett djur på zoo. Att alla är så här, vad...
Så kan jag känna mig i många sammanhang.
Jag tror alla får den känslan ibland. Men det blev så tydligt.
Men att vara tvungen då att gå dit dag ut och dag in. Ja, men det är som min son kan vara på sin skola.
Men den känslan att så här, vad gör jag här? Men då bytte jag till en konstskola och bodde med Penny. Och då känner jag mig som mer och mer mig själv. Och jag tror det är sådana grejer. Man måste ju gå igenom tuffa tider för att det ska sen bli bättre. Jag tycker inte heller om att säga det. Att så här, man måste hit rock bottom för att ta sig upp. Men ibland går det i vågor att man måste ta sig upp igen för att så att det ska bli bra. Och då pratade jag med mina föräldrar om att jag skulle vilja skriva några låtar, bara testa mest för kul. Och då kände vi Josefin Glenmark, hon är familjevän som vi växte upp med. Och hon var så här, jag känner några producenter, så här, om ni fixar flyg så kommer vi, så kan vi bara leka lite, se vad som händer. Så kom hon och Erik Levander, en producent, över till Florida, och så satt vi vid pianot och skrev Ain't No Saint, och det var första låten där hemma hos oss vid pianot.
Var du
nervös? Så konstigt. Jag var skitnervös, men så fort vi kom in i det så var det som att man hade, som att jag hade alla ord i mig som bara ville ut. Det blev så konstigt att jag sa till henne, första jag sa var typ, ja, vi skriver en låt, jag vet att jag ska börja så här, Mama didn't raise no saint. Och sen blev det så, alltså, men det är så,
Gud,
konstigt.
Men det,
är
så här, det kommer någon annanstans ifrån.
Ja, men det är så, det är konstigt, ja, hur livet
vad
funkar.
Roligt.
Ja.
Och sen har det bara liksom, det låter sen, som att din uppgift nu är att försöka backa så att du inte bränner ut dig.
Nej,
så att
jag
du
vet,
kan
jag
fortsätta
vet.
Sprida ditt budskap.
Ja. Ja. Men jag tror att jag har hittat, ja, vad, jag vet inte min väg, men liksom the groove av det. Att ändå, jag tror också att nu har jag hittat så mycket livsglädje och så här, mår bra i mig själv igen.
Hur är det att ha stått inför så här många människor och sen, och så bara spelat och sen så, och sjungit och sen så gå ner och sen tagga av. Alltså, för jag tänker, jag kan ha så här föreläsning för några stycken, så taggar inte jag av på hela helgen.
Nej, så är det. Så är det. Men jag älskar det, det ändå, när man är ute på turné, det är inte bara, även om det är jag som måste stå där som Peg Parnevik, det är fortfarande, det är ett helt team och band och crew som gör det möjligt. Ja. Så det är så kul att ändå, det är det som är skönt, att när man har gjort en konsert, gå av scen och känna att man har sin lilla familj och man går, man är ju väldigt uppe i varv, men det känns som att nu har man hittat sin, hur man gör. Det är ju mycket att först fira att såhär, yes, vi klarade det. Och liksom få den där lilla mini, alla kramas och pratar om såhär, där glömde vi det här, jag skitsamma. Och, men sen, jag brukar oftast vilja vara ganska mycket själv. Jag har insett att jag är väldigt introvert och jag behöver den tiden att så här, bara komma ner. Alltså att man nästan, att man typ är hög och sen bara
men det är
ut.
Ju nästan så.
Ja, det är det. All adrenalin och allting. Men liksom komma hem eller åka till hotellet och svinka av sig och liksom läsa eller kolla på tv och prata med min familj eller kille. Och bara
men
hitta
jag
lugnet.
Tänker på det här med Avicii. Han var ju introvert och stod där. Han verkar ju lida så när han stod där. Men det är inte i närheten av...
Nej.
Det är inte så du känner.
Jag förstår. Jag förstår ändå den känslan. Alltså verkligen. Jag hamnar också där ibland. Mm. Men jag tror att han var på en sån nivå att det var liksom varje dag och varje natt.
800 men liksom, spelningar på ett år.
Men
eller, nej, det kan du inte ha varit.
Nej, men typ
men det
att såhär.
Det var det. Jo,
två
det var det.
Spelningar per dag och bara...
Men herregud.
Men också jag tror att jag ska inte prata för någon annan eller hans team. Nej. Men det är fortfarande, jag tror jag har så bra människor runt omkring mig som säger till så här, nu är det för mycket. Hör du dig själv? För att ibland kan jag säga ja till 1000.
Gud vad bra.
Ja, men då säger så här, nu hör du väl att du sa ja till ännu en grej när du redan har 20 grejer du ska göra. Så det är skönt. Och jag har ju min familj som är ändå...
De är ruttade.
Ja, men de är det. Och det är ändå skönt, jag kan alltid, jag har ändå någon röst i huvudet som säger okej, nu är det dags att typ åka hem till mamma och pappa och bara att de ska ta hand om dig.
Men social fobi vet jag att du har sagt. Ja. Har du det till visst? Alltså...
Ja, det har blivit mycket bättre, men det kommer och går. Men jag tror det är så svårt att förklara för folk som inte fattar. Men...
Jag tror alla har en uns.
Eller hur? Alltså, eller hur? Ja. Men jag, alltså det, som värst så är det att jag kan liksom inte prata i telefon eller alltså ens beställa på restauranger. Och jag tycker det är så pinsamt att det är alltid så här, Filip eller Pontus, kan du säga vad jag vill ha? Men alltså, det är på
jag kan
den...
stå för inför hela globen om ni vill, men jag vill inte
exakt.
Beställa
nej,
pizza.
Nej, jag alltså faktiskt. För när vi gjorde min musikvideo för Bad Bitch, då var det ändå, det är så konstigt att förklara, men alltså för tusentals människor så kan jag ändå sjunga. Men det är värre att sjunga, dels att det är värre att sjunga för så här 20 personer som man känner. Men också inför musikvideon så skrev jag en monolog. Och då var det bara min regissör Axel som fick se den på mail bara. Och jag hade inte ens sagt en hook. Och sen skulle jag prata inför alla. Och jag sa till alla, ni får gå ut för att jag kan typ inte göra det. Prata inför folk är typ det värsta jag vet.
Ja.
Alltså verkligen. Om det inte är one on one. Men även bara 10 personer. Allt över 10 personer. Även om det är, jag hade en releasefest för Bad Bitch och då sa de så här, men innan du sjunger låten vill du säga någonting? Och jag var så här, nej, absolut inte. Och då känner jag ändå alla. Även det var så här, åh oh, nej, nu får jag ont i magen, vad ska jag säga? Oh my god.
Ja. Då tycker jag inte att du ska utsätta dig. Nej, det är många som är så här, men lär dig det. Nej. Och så här, varför det? Du kan ju massa andra saker, ja, som att sjunga,
ja,
ha bra åsikter. Mm. Och så här, man måste inte. Alltså,
nej, man måste inte.
Du har så mycket andra engagemang. Säg,
ja, men det, ja. Ja, det har blivit knasigt några gånger, för att då har jag liksom inte vågat ringa typ min läkare eller så här, ja, sådana grejer. Jag, och jag bara, okej, skärp dig nu. Nu måste du ta tag i det här, för annars du måste ju ringa om, ja, din, om, ja, men, din advokat.
Då går det ju för långt, grejer, för då hindrar det dig.
Ja. Ja. Men annars så tycker jag håller mig faktiskt med. För att så fort någon annan börjar beställa åt mig eller börjar ringa, då är jag så här, ja, men jag klarar, jag tar det.
Men du var inne på universum. Mm. Är du spirituell?
Ja, jag är inte religiös, men jag är väldigt, nej, spirituell. Det är. Mm. Ja.
Och det hör det till lite mer vanligheten i USA där du bor, eller?
Jag vet inte. Nej, jag tror, nej, att det är, att man är mer religiös där än spirituell.
Ah, okay. Ja, okej.
Ja, mm, faktiskt. Det är mycket, det är många människor som går i kyrkan och, mm, sådana där grejer. Men, mm, men det känns väl som att hela kulturen i USA är väldigt så här, utanför vanlig medicin, eller så här, alternative medicine. Och då, det går ju hand i hand med
spiritualitet.
Ja, exakt.
Men hur, vad har du fått det ifrån, tror du då?
Oh, jag tror att när vi växte upp, så mina föräldrar sa aldrig vad vi skulle tycka och tänka. Eller de gav, även när vi frågade så ville inte de säga vad de trodde på. Jag tyckte det var ganska skönt. Sen när jag blev äldre så, ja, men när jag var äldre så fick jag ju höra sen att, ja, min mammas familj är lite mer religiös och pappa är väldigt atheist, eller så här agnostic. Mm. Men jag tror det var ganska skönt att bara få en egen
tro.
Ja. Mm.
Visst, det är härligt.
Ja, verkligen. Och då kände jag ändå att jag kunde... Men jag tror det var många gånger som när jag var tonåring som jag sa att, ja, men jag är det här, bara för att vara lite rebel. Mm. Men att ändå få hitta sin väg. Och nu känns det som att det utvecklas hela tiden. Jag skulle inte säga att jag tror på en one thing.
Nej.
Men är vill ändå blanda lite här och där. Och även, ja, lite spirituell.
Verkligen. Men vi var ju inne på där din stress och alltså stressen hos unga. Alltså vad tror du vi skulle kunna göra? Eller vad ska vi samhället förändra för att vi ska få mindre stressade?
Alltså ja, det finns ju så många olika vinklar på det. Men ja, jag tror bara med sociala medier så är det väl bara att det ska komma bra förebilder egentligen. Mm. Alltså att följa dem som ändå gör någonting positivt. Och det är det jag har. Jag har gjort en hel rensning och jag vill bara följa folk som får mig att må bra. Och så här, från mat till träning till utseende till bara livet. Mm. Att jag vill inte följa någon där jag går runt och tänker, gud, borde jag vara mer så? Borde jag tjäna mer pengar eller vara smalare eller gå på en juice cleanse? Alltså jag tror bara det, att det blir mer och mer vanligt. Det är de som blir kända. De som ändå gör någonting, har ett positivt påverkan, att de har någonting bra att säga.
Ja, precis, ja. För man kan bli så stagnerad av att följa sådana som typ gör samma sak, fast, ja, lite annorlunda, ja, och så blir man ju det tror jag man, ja, ska stänga. Det säger jag alltid till mina kunder, bara okej, du gör det här, då stänger du ner alla, om de till exempel jobbar som, ja, men, att inte hetsas av andra.
Mm. Nej, exakt, jag tror, ja, men bara hitta, alltså, jag tror det blir mer och mer i alla olika kategorier eller vad man ska säga. Mm. Även bara med så här kroppsideal och allting. Så om vi ger mer plats till dem som gör någonting positivt och får alla att känna sig bra och tillräckliga, då det kommer göra, jag tror redan det gör så mycket att vi eller att det bara förändras, att det inte är en viss typ av människa som är den här idealen. Att man ska vara smal och snygg och rik och vit och att vi ändå bara ger plats till de som är annorlunda och som har någonting att säga, någonting positivt att säga. Men sen är det ju också så här, skolor och bara hur man, det är ju inte riktigt någonting vi kan påverka, men ändå de som sitter i maktpositioner, att vi ska ändra på hur man får sin utbildning och hur man ser på skolan och hela sin uppväxt. För jag tror när jag växte upp och jättemycket i USA, så är det sån sjuk press på att vara, på att lyckas vara framgångsrik inom skolan.
Ja.
Och det är liksom när man är 16-17, bara att komma in på en bra universitet. det är ju, alltså jag känner folk som gick i min skola som liksom tog livet av sig för att det blev för mycket.
Ja, men gud.
Men det, alltså det går inte att förklara, för att det känns inte som att det finns riktigt samma stress i Sverige.
Det här är något annat.
Ja. Men det är någonting där det, alltså folk säger liksom, om du inte kommer in på en Ivy League, då kan du lika gärna jobba på ICA eller McDonald's eller så här, vad har du ens gjort i 4 år om men inte jobbat högst, mot det?
Ivy League.
Ja, om det är så här Harvard, Dartmouth och Cornell och alla
dem. Kunde du läsa? Alltså, var du duktig på att lära dig?
Ja, jag älskade skolan, jag var bra. Men det var, jag fick bra betyg, men det var också för att jag tyckte om det. Jag är en nörd fortfarande.
Vad härligt.
Ja, men så att jag tyckte det var kul. Men jag förstår fortfarande, jag förstår för sådana som min inte, syster, även bara Penny, hon var inte intresserad av vissa ämnen. Och det gick ju inte bra för henne i alla ämnen. Men vi brukar ju säga det ganska ofta att jag var ju inte alls bra på att vara social och liksom lära känna folk och få vänner. Så att på det sättet, hon var ju superintelligent när det gäller så här, sociala sammanhang och så här, att bygga relationer. Och då, alltså så här, vad säger man, book smart och street smart. Alltså, men jag älskade att läsa och kunde läsa en bok på typ en dag och fick bra betyg. Och, så att det är så svårt, det går liksom inte att jämföra ändå.
Vilken hemsk stress, och det handlar väl i USA om ren överlevnad.
Exakt.
Och det är det som är så tufft, men så är det ju inte här. Men jag tror ändå, jag har intervjuat unga personer och stressen är ändå hög och att de beskriver det som att liksom man slåss liksom om
den bästa platsen. Ja, men det är så. Jag tror även bara att, jag tror det, bland unga människor så har det ändå blivit någon sjuk, alltså så här, jag vet inte om det har varit så någonsin i historien innan, att man ska bli framgångsrik så himla snabbt och så himla ungt, för att det är så konstigt, för att när jag var yngre, det är de som var, alltså kända unga människor, det var typ så här Justin Bieber och Taylor Swift, men nu känns det som att när det är så, det är inte enklare, men när det finns så många olika
möjligheter finns, och det är det. Exakt, det finns så mycket möjligheter. Världen är öppen.
Ja.
Och det stressar ju.
Exakt. Ja. Det känns som att om du inte har tjänat massa pengar och har en lägenhet och kan resa och käka ute varje kväll innan du är typ 20, då har man misslyckats på något sätt.
Ja. Vad är dina mål med musiken?
Jag tror, med Pig så är jag, med mitt egna projekt så är jag ganska stor mål. Jag vill ju göra världen och resten av Europa. Jag tror jag är alltid nöjd, men jag tror att jag kommer vara extra nöjd om jag får spela med så här Globen, Madison Square Garden, åka på världsturné, sådana grejer. Men det är ju allting, jag har tid, det har bara gått typ snart 4 år och jag har ändå gjort ganska mycket. Så att, men liksom Europa och sen resten av världen, USA. Men med gammal så har jag faktiskt inte, nu har vi börjat sätta ganska, ganska stora mål. Men i början var det mer, gud vad kul att få ut den här musiken och vad kul att vara på turné och bara spela det live och träffa folk som tycker om det. Men nu har det blivit mer och mer att men vi vill ju ändå åka på en större turné. Vi vill få en etta. Vi vill spela Way Out West och Ullevi och liksom få skriva med alla största och allt sånt där. Ja. Så nu är det så här ännu mer press, men jag tycker med gammal så tar jag det som det kommer.
Men vad drömmer du om annars då? Har du några andra drömmar?
Jag vill skriva en bok någon gång. Men jag har varit där några gånger där jag känt, jag har liksom hört av mig till folk och börjat hela processen. Men det är oftast att folk vill ju att jag ska skriva om mig själv. Och så här, biography, och det vill jag inte göra. Senare. När jag är liksom 60 plus, då kör vi hela den grejen. Men skriva, jag älskar att skriva. Det var så jag började skriva låtar. För jag pluggade creative writing och ville bli författare. Så att någonting, men så här, ren fiction, det skulle jag vilja skriva. Någon gång.
Kul. Nej, men då har du ju flera jobb framöver.
Ja.
Ja. Då kan du sitta någonstans härligt och skriva.
Längtar.
Men du, om du skulle ge några, så här, eftersom du har varit och nosat på, du har varit utbränd, den där tomheten du beskrev där. Det är ju verkligen utmattning.
Ja.
Hur man, om det är unga människor som lyssnar eller andra som känner sig precis så, vad skulle du säga till dem?
Man ska ju inse att man är sjuk på något sätt. Och att inte bli så besviken på sig själv. Att man inte gjort någonting fel. Jag tror börja där, börja med kärlek. Att när jag berättade om min ätstörning så var jag så här, okej, nu är vi här. Det har bara blivit så. Att så här, neutralt. Nu är vi här. Vad fan gör vi nu? För att det är inte, du har inte gjort någonting fel. Du är inte dålig. Du är inte en dålig människa. Du har bara hamnat här. Och så får det vara just nu. Men att inse och erkänna att man behöver hjälp. Och att man inte vill vara där längre. För att jag tror jag känner det dels med min utmattning men också med min ätstörning. Att jag känner att jag vill inte vara här. Jag vill inte må så här. Jag vill må bra och älska mig själv. Och jag tror det är så himla svårt att förklara för folk att så här, man måste vilja älska sig själv. Det är step one. Att inse att jag tycker om mig själv tillräckligt mycket att söka hjälp. Och liksom, det kan börja som att man berättar för sin familj eller lärare eller vänner eller partner, men att få det sagt att okej, jag mår inte bra, jag behöver hjälp för att jag kommer inte klara det här själv.
Det är bra, men du är ju väldigt stark som har tagit dig därifrån.
Men det är en resa, alltså det är inte lätt, och det är med mycket i livet när man mår dåligt. Det blir också svårt för alla runt omkring en. Jag tror inte att jag var världens snällaste människa mot min kille och min familj och mina vänner. Man är ju lite förjävlig när man ska ta sig ur det djupet. Eller vad man säger.
Jag gillar att du skrev it's not a man's world anymore.
Oh no, it's not. Oh, jag minns det. Jag minns varför jag skrev det också. Herregud. Det är mycket i, jag kommer inte säga namn eller avslöja någonting, men det är mycket som händer i musikbranschen som inte folk får se och som jag inte orkar tala ut om.
För att nej, jag förstår det.
Men det är mycket som det är mycket som man tar som kvinna och bara sväljer och är så här, är det värt? Nej, jag kommer inte ta den här fighten för jag kommer få 1000 andra människor på mig. Men det är mycket som händer bakom kulisserna som är så här, att man orkar och att man står ut med det och fortsätter. Jag tänker bara, en av låtskrivarna på Bad Bitch är Kesha, artisten som ändå har gått igenom hela grejen med Dr. Luke och allting. Och att hon ens orkar ta sig upp och vidare och skriva låtar och fortfarande vara offentlig. Alltså jag förstår inte all cred och respekt henne för att vara kvinna i typ alla branscher.
Är ju tufft. Det är svårt att vara kvinna överhuvudtaget. Alltså, och det är så mycket krav och det är så sjukt.
Ja, men det är också bara att det är så många som förminskar den. Att så här, du... Det är tusen saker, men att jag kommer från reality eller att jag är på ett visst sätt, ett uttryck på mig ett visst sätt. Det är många som säger och tänker, hon den där lilla tjejen, gud, hon kan ju inte ens sjunga. Tror hon verkligen att hon är så bra? Och då har det ändå kommit fram från olika håll att även folk jag känner och har tänkt att de är mina kollegor och vänner, även de har sagt sådana saker där jag känner, även du som ändå har hört mig sjunga live och varit i studion med mig ska ändå uttrycka dig på det sättet där du försöker put me down.
Ja, men och alla de här som ska tjäna pengar på er också.
Ja, jag vet.
Så,
väldigt många.
Men man måste väl försöka äga så mycket som
möjligt. Exakt.
Men då blir det ju ännu mer jobb.
Exakt, men jag vill komma till en punkt där jag känner att jag har all makt och jag äger allting så att det finns ingen som kan helt enkelt säga att jag inte gjorde det. Nej. För att det är det det är någonting som jag tar åt mig. Man kan säga vad man vill om min kropp och åsikter, whatever. Men när folk tror att jag inte jobbar hårt och att jag inte är med i processen, att jag inte skriver mina låtar eller det är inte jag som sjunger eller jag kan inte sjunga, då blir jag arg på riktigt. För då, det är många timmar och mycket stress och bara så här svett och tårar och arbete bakom det. Och sen då att någon skivbolagsman kommer och säger hon kan väl inte sjunga ens. Nej. Eller är det en sån som skriver?
Jag tycker det är helt otroligt för jag kommer från en familj med en pappa som har lyckats väldigt väl. Det kan jag känna är ett hinder. Det är ett hinder för att det blir ett sånt krav så det läggs ju över en. Alltså det är inte bara en medgång.
Nej. Men det är väl det är så jag brukar tänka på att det hjälper ju väldigt mycket att komma in i olika rum, men sen måste man ju bevisa sig och liksom hålla sig kvar, och det är ju det som är det svåra. För att jag är jättetacksam för att vi gjorde pappa var känd och därför fick vi programmet och så vidare och så vidare.
Men annars hade ju du jobbat med något annat.
Exakt. Det hade ju löst sig på något sätt för jag tror att jag har det inom mig liksom.
Men alltså tusen tack för att du kom hit.
Själv, så himla kul. Ja. Och jag ska ändå ta med mig det här att jag ska börja mina dagar med att meditera lite och bara njuta.
Ja, och njuta av processen. Målet är bara tomt.
Ja, det är så sant faktiskt. Vi var i studion idag och jag kände att det här är glädje. Ja. Att få vara här och skapa, och även om vi aldrig släpper någon låt så är ändå resan, det är det som är kul och det är det man ska ta vara på.
Precis, den här kaffen på vägen dit och så liksom.
Det är verkligen, verkligen. Att bara vara i sina känslor också. Att, det här är, nu är jag ändå glad. Även om det regnar och världen, det är corona överallt. Så är det ändå, man lyssnar på musik och lyssnar på det man gjort och känner, det är ändå bra.
Ja, det är
faktiskt.
Det. Verkligen. Tack snälla. Tack snälla till er som lyssnar. Gå in och skriv en recension. Tack Kura of Sweden. Och ha det så bra ni kan tills nästa vecka. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.